Välkomna till Slaget efter 12. Lite mer än 10% av Finlands befolkning har nu fått sin första dos av coronavaccinet, och även om antalet smittade fortfarande stiger så ser man tydligt att vaccinet funkar i de grupper som har fått det. Det finns ändå en del frågetecken, och dem ska vi försöka reda ut i Slaget efter 12 idag tillsammans med chefsöverläkare Peter Nieminen från Vasa sjukvårdsdistrikt. Välkommen.
Tack, tack.
Teologen Patrik Hagman, välkommen.
Tack, tack.
Och tidigare politikern Ulla-Maj Wideros, välkommen.
Tack, tack.
Jag heter Filip Sten. Just nu är det ju en del frågetecken kring AstraZenecas coronavaccin. Det här vaccinet har stoppats i många länder, nu senast i Sverige, på grund av olika misstänkta biverkningar. Peter Nieminen, hur illa är det här?
I och för sig, om jag börjar med det att det finns nu inte något direkt bevis, åtminstone i Finland, att det skulle vara farligt. Att man har ju den uppfattningen att det är farligare att låta bli att vaccinera än att få den här vaccinen, att coronasjukdomen är ändå i värsta fall mycket dödlig sjukdom. Man följer ju med väldigt noggrant de som har fått vaccin, och allt rapporteras, och nu har det ju som inte visat sig att den här incidensen, alltså hur ofta det här förekommer, de här händelserna, skulle vara högre än det normalt i den här befolkningsmängden på sån här tidsperspektiv. Så Fimea och THL har ju gjort det beslutet att det fortsätter som tidigare, och då kommer det ju sån mera besked från EMA, alltså det europeiska institutet då, imorgon, och jag tror nog starkt att alla går tillbaka till att börja och fortsätta använda AstraZeneca. Det är också, blir ju svårt då när man stoppar en sån här process, var det finns mycket redan färdigt planerat och allt, att det blir ju en ganska stor svacka också i mängden vaccinerade personer om den här pausen blir lång.
Men vi har ändå sett också här i Finland och i svensk Finland så har vi sett att de här rapporteringen om de här misstänkta biverkningarna med AstraZeneca har fått folk att helt enkelt låta bli att låta vaccinera sig eller vill ha ett annat vaccin istället. Vad säger ni om det? Patrik Hagman till exempel.
Ja, men alltså det som väl kanske förvånar här är att politikerna i de här länderna som nu har gått in för att stoppa den här vaccineringen på något vis inte har, jag menar, det känns lite som att det är ett lite fegt beslut. Alltså det känns som att man vill förstås framstå som att man tar det här problemet på allvar och är handlingskraftig här, men man vill inte ta in den större kontexten av att det redan finns så att säga en liksom utbredd så här skepsis mot vacciner, speciellt mot de coronavaccinerna, och att man så att säga genom att liksom här då så att säga ta det säkra för det osäkra och stoppa vaccineringen så stärker man ju den här opinionen, och jag har människor i min närhet som direkt reagerar med att men se nu, det här är farligt liksom. Här borde man ta liksom ett större ansvar och lite större moralisk ryggrad för att liksom våga säga att liksom, nu ser det faktiskt inte ut som att det här är något farligt, så vi fortsätter det här och förklara mer ingående vad det riktigt är som hänt. Som jag har förstått det, jag är ju ingen expert på vacciner förstås, så är som sagt alltså risken att få blodpropp är liksom, i populationen i allmänhet är högre än vad den nu har varit bland de som har fått det här vaccinet. Så att man borde vara väldigt tydlig hur man kommunicerar de här sakerna.
Ulla-Maj Wideros, du har ju en lång bakgrund som politiker. Kan du identifiera dig med att man som politiker tar ett sånt här beslut att det där stoppa vaccinationerna i ett sånt här läge?
Det är lite både och det där. Lite tokigt politikersvar kanske, men alltså jag ser inte att det finns riktigt någon annan möjlighet än att lita på landets myndigheter, hälsovårdsmyndigheter. Att jag tror inte att man, eller jag vill inte rättare sagt, att man ska göra ett politiskt beslut, allra minst ett partipolitiskt beslut i såna här frågor. Utan då finns det, vi har vårt THL, våra hälsovårdsmyndigheter som gör en bedömning, och jag har ingen annan som medborgare i landet, men också som före detta politiker, så har jag jag ser inte att jag har någon annan möjlighet än att förlita mig till det. Jag har inte bättre kunskap. Jag har inga andra källor än vad våra myndigheter har. Jag har nog försökt söka, men jag hittar inte något som skulle stärka mig i tron att jag borde tycka annorlunda än våra myndigheter.
Precis. Peter Nieminen, var du överraskad över att AstraZenecas vaccin stoppades i så många länder?
Till dels nog att det blev så här stort att, och så där överlag att jag är som ledsen för den skull också att det har ju fått ganska mycket image-stryk det här AstraZeneca just på grund av att det har blivit sån där världspolitisk spelbricka mer eller mindre och vi har ju fått vecka efter vecka höra att vi har fått mindre än vad de har lovat, så de har hela tiden svårt att leverera det vad de har lovat. Så det här blir ytterligare ett bakslag till vaccinen som ändå har förväntats bli den där stora, volymmässigt stora som skulle hjälpa oss att få de här maxvaccineringarna snabbt genomstökat. Så att det är nog tråkigt det här, och jag hoppas att det här löser sig väldigt snabbt. Att man måste komma ihåg att det här Comirna, alltså det här Pfizer-BioNTech, så nu har det ju rapporterats där också att det har inte blivit liksom samma rabalder där. Att det är nog svår situation det där, men att det, som sagt, idag kan var och en läsa på THL-sidan det här resonemanget att varför det är tryggt att fortsätta med AstraZeneca.
Precis. Och det är ju trots allt miljontals människor som har fått vaccinet. Omkring 17 miljoner doser har man alltså gett av det här AstraZenecas vaccin, och antalet fall med misstänkta biverkningar är väl, vad var det, omkring 37 eller dylikt. Hur snabb ska man vara med fingrar på avtryckaren här då eventuella biverkningar dyker upp när man då har såna här verkligen massvaccineringar? Är det en rimlig reaktion att stoppa det med några tiotal fall på flera tiotals miljoner?
Jag måste säga, jag tyckte när man följde med de här nyheterna och det ena efter det andra landet stoppade här, så blev det på något sätt en mycket märklig känsla. Att vad är det riktigt som pågår? Och varför är det så att just det här vaccinet, det, som Peter Nieminen säger, att också andra har haft biverkningar, olika former av biverkningar, och vi reagerar ju olika, vi människor, på olika vacciner. Men vad var det riktigt som hände? Jag tycker inte att man... kanske är jag nu onödigt misstänksam, men var det verkligen så att det var antalet blodproppar som var den verkliga orsaken till den här besluten i så många länder? Eller finns det någonting annat bakom? Det här är bara en fråga jag slänger ut i luften, för jag vet ju inte själv. Men det kändes mycket märkligt.
Om man försöker läsa det här, vad som sägs, och speciellt från Norge som startar det här ganska långt, de här fallen där, så det som man där kommunicerar var ju att de här fallen där, 7 stycken, så var inte liksom vanliga blodproppsfall, utan väldigt konstiga på något sätt. Jag kan inte bedöma det där, men det är liksom det andra narrativet här. Det är som tydligt att i offentligheten är det nog två narrativ, som dels det ena, det här att ja, det är jättefå, det är jättemånga som har fått vacciner, och det är bara liksom ett par tiotal som har fått eventuellt biverkningar. Det andra är då att det här är väldigt konstiga biverkningar, och det är därför man liksom tar till det här. Så här skulle ju finnas en uppgift för media att reda ut saker tydligare, och inte så som det ofta blir idag, att man tar den ena storyn och springer med den istället för att försöka liksom, för det är ju då som det uppstår det här liksom misstankar om någon mörkar någonting eller att någon inte är ärlig. Så här finns väl en stor uppgift för liksom media att kommunicera sådana här händelser också. Som sagt igen, jag är inte person att bedöma de här sakerna, jag bara kan liksom följa med det som alla andra ser. Men det är väl liksom det som har gett som förklaring varför man har reagerat på denna så här få fall.
Peter Nieminen.
Jo, tack. No, jag tror nog att det kommer att komma mycket forskning och sen kommer ju de andra också till uppföljas. Att i Finland har det ju inte som påvisats alls några mera blodproppar med de som har fått vaccin och de som inte. Så att vad det där konstiga då eventuellt är, att jag känner inte till och tar inte ställning till det. Men det här, det finns ju många, många bidragande faktorer också till att få blodpropp. Det är rökning, det är pilleranvändning etc. Så att det är många saker som kan påverka här.
Så hur ska man då göra den här avvägningen helt enkelt? Att ska man stoppa vaccineringarna eller inte? Vad säger Patrik Hagman?
Alltså, som jag ser det finns det ju två frågor här nu då som är, och den ena kan vi inte, får vi inte svar på. Det ena är liksom, orsakar det här vaccinet verkligen i väldigt få fall de här biverkningarna, och det behöver redas ut, det är liksom en vetenskaplig fråga. Men den andra frågan är liksom att även om det orsakar biverkningar, är det ändå värt att man tar det här? Och det är ju den frågan som det liksom finns så att säga en oklarhet. Alltså, säg nu att det visar sig att av 1 miljon vaccinerade så är det liksom 2-3 som får en liksom allvarliga biverkningar som till och med kan leda till döden. Så är det med mediciner. Och det här är liksom ett faktum som egentligen har varit känt hela tiden. Det är liksom ingenting som är oklart. Det är klart att blir det väldigt många som får det här, så då måste man ju tänka om, och då är det något problem med mediciner. Men om man just jämför med p-piller, så där vad heter det där, just blodproppar är väldigt, väldigt mycket vanligare. Ändå används de för att man uppfattar att det är värt det. Så att här tänker jag att det är ju någon intressant sak varför vi liksom, i en sån här situation där vi vet att det finns en sjukdom som på riktigt är farlig, som vi ser liksom, även de som inte blir drabbade så drabbas av liksom, de åtgärder vi gör för att hålla det nere. I den situationen så känns det som rätt tydligt att liksom, vi måste ta till vacciner, för det är den enda vägen vi har ut ur det här. Och alla vacciner involverar risker. Så det är liksom, kring det här dilemma där liksom, ja, men diskussionen borde handla, och det är väl kanske den diskussionen vi har just här nu, och det är bra. Så den här medveten om att liksom, det här så som det fungerar, det kommer alltid att finnas liksom en lösning på den här pandemin som inte liksom, som är liksom helt oproblematisk. Så fungerar inte verkligheten helt enkelt.
Har vi någon gång tidigare haft ett sånt här läge att gemene man är så väl insatt i olika vaccintillverkare och vaccinsorter som vi är nu med den här pandemin? Utvecklingen av de här vaccinerna har ju varit ganska så att säga offentlig, men nästan något av en kapplöpning. Finns det för många experter ute i stugorna nu? Vad säger Peter Nieminen?
Jag skulle kanske säga att det är som flera bidragande faktorer här. Att en är ju förstås det att folk är väldigt trötta på den här situationen. Till dels vill ha vaccin så fort som möjligt. Sen just när det spekuleras så hemskt mycket om de här vaccinerna, och det finns väldigt många sociala plattformar där det finns väldigt mycket saker som spekuleras och misstankar stärks eller styrks, så att jag tror nog att vi skulle alla ha nytta av att lita på våra sakkunniga experter. Vi har väldigt, väldigt kunniga experter i det här landet. THL har lett det här väldigt bra, och jag skulle nog helst att vi skulle kunna rikta vår tillit till dem, och sen kanske inte dra så hemskt mycket egna slutsatser.
Mm. Ulla, vad vidare också?
Nu finns det så kallade experter lite här och där nu i större eller mindre grad. Och det är klart att folk måste ju få tycka nog. Det kan man inte hindra någon ifrån, och vi lever i ett sånt samhälle där det är fritt att tycka och tänka. Men jag måste nog säga att inte har jag liksom på länge sett sån delvis också osaklig kritik gentemot våra myndigheter som man ser på sociala medier. Och jag vet att man borde inte hänvisa till det, men det, sociala medier är en del av vår verklighet nu och kommer alltid att vara. Och där rör sig saker och ting som man inte... Man säger också saker och ting som man inte säger till varandra i butiken precis. Jag har egentligen ända sedan den här pandemin började bestämt mig för att försöka följa med diskussionen på finska speciellt A-studio och A-talk. Och bemöder man sig om det, följer med de här experterna, så ställer upp kväll efter kväll efter kväll och sakta och tålmodigt försöka förklara för oss tittare vad det här handlar om, så får man nog jättemycket saklig information. Men då måste man ju vilja ha den. Man måste kunna vara mottaglig också och inte bara ha bestämt sig på förhand att jag vet hur det här är. Så att med lite öppet sinne så tror jag ju också att man skulle kunna som ha en större tilltro till det var bara. Och nu är det ju så att den stora majoriteten av Finlands befolkning så litar ju på våra myndigheter. Men det finns nog en grupp som är lite för stor som sprider till och med osakligheter.
Patrik Hagman.
Det är ju liksom det här med sociala medier och internet i allmänhet så är ju helt klart en faktor här, just att vi har tillgång till liksom information av olika slag på ett sätt som människan aldrig haft förr. Men egentligen så har ju de här teknologiska sakerna bara förstärkt en trend som har varit stark i liksom hela västvärlden under många decennier. Och jag menar, här kanske vår kultur har liksom gjort en förenkling av saken. För att jag menar, alla barn under flera decennier nu har lärt sig att vi ska lära er tänka själv och lära oss liksom, självfatta beslut. Vi har en sån här jättestark individualism där vi uppfattar att det är liksom vår skyldighet att själv bedöma vad som gäller. Och då är problemet med den tanken, som ju låter fin och det hänger ihop med liksom den moderna liberalismens liksom, människosyn. Så problemet med den är att liksom vetenskap är svårt på riktigt. Det är liksom, har man inte en vetenskaplig skolning så är det jättesvårt att bedöma vad en ny studie egentligen innebär för helheten. Och liksom, det är inte människor var och en av oss liksom kapabla att hantera. Och vi märker ju att det är svårt, för till och med experterna har svårt. Vi ser skillnader med hur länderna, olika länder bedömer de här sakerna. Så här skulle nog behövas liksom någon slags sån här, jag vet inte hur man ska göra det, men någon slags sån här uppryckning på riktigt så här kulturell nivå, att hur förhåller vi oss till kunskap riktigt, att den här liksom, vi behöver någonting som så att säga korrigerar eller motverkar den här idén om att jag kan själv komma fram till sanningen om verkligheten, för det kan jag inte, alltså inte i den här typen av frågor. Jag kan förstås fundera på vad som är viktigt för mig och vad jag vill sträva efter i mitt liv, och det är bra saker, men det är en annan sak att fundera på att vad är sanningen om hur det här vaccinet fungerar. Det kan inte jag som individ komma fram till, så här behöver vi nog ett nytt sätt att tala kring hur vi kommer fram till kunskap. Och jag tänker att mycket av det här handlar om hur våra skolor fungerar. Att här i liksom bästa välmening så har man kanske liksom lärt ut ett sätt att förhålla sig till kunskap som helt enkelt inte är hållbart. Och vi ser det här på jättemånga områden i vårt samhälle idag.
Och kanske kunde man på något sätt ta det gamla ordet solidaritet i bruk tillbaka. Att det är ju bra att tänka själv och ha egna åsikter och stå för det man gör, men samtidigt så kanske det inte är helt fel med att ha ett ansvar också för sin omgivning, alltså var och en av oss personligen för vår egen omgivning. Kanske.
Peter Nieminen, hur jobbar ni med de här frågorna inom sjukvården? Det här med förtroendet och ska vi säga kunskapen som Patrik Hagman var inne på.
Ja, alltså ut i allmänheten så är det är ju saklig information som vi kan försöka det där och kunna motivera våra beslut. Information finns ju aldrig tillräckligt, att det märks ju också att folk söker det väldigt mycket, att det där, liksom om vi nu tänker på vårt distrikt, så vi har som våra egna informationskanaler, kommunerna har alla, och vi försöker liksom breda ut liksom samma information från alla kanaler, att det inte blir någon sån där diskrepans, så att det ska vara så pålitligt att alla får samma svar om de frågar från sjukvården.
En annan sak som ju diskuteras med coronavaccineringen nu är hur man ska gå vidare när riskgrupperna har fått sitt vaccin. Ska man distribuera de tillgängliga vaccindoserna jämnt över landet enligt folkmängd, eller borde de hårdast drabbade områdena få en större andel av vaccin? Om man ser på dagens incidens tal så skulle det i så fall betyda att en större del av vaccinet skulle fördelas till Helsingforsregionen och till Åbo-området. Peter Nieminen, hur vaccinerar man effektivast ett lands befolkning i ett sånt här läge?
Det där är nog en svår fråga. Jag tror kanske Ulla-Maja skulle vara bättre till att öppna den här frågan, men det här, i det stora hela så tror jag nog att det blir svårt om man börjar göra omprioriteringar. Det finns ju epidemiologiska och ekonomiska grunder helt säkert, men vi har redan sett att när det har blivit omprioriteringar här så det medför väldigt mycket extra arbete, viss ovisshet. Så att det där, om vi skulle gå in på den banan så skulle det bli en oändlig mängd spiral av prioriteringsbeslut, och jag tror det skulle vara svårt. Och sen just det här hur då befolkningen skulle acceptera, det skulle kunna också vara liksom en fråga. För vi måste komma ihåg då att situationen kan förvärras väldigt snabbt. Att om vi tänker på Vasa, vi var ju helt som på guldtronen här i negativ bemärkelse på hösten, och också här vid årsskiftet så ökades det väldigt snabbt. Men vi kunde helt med de här vanliga metoderna lugna ner situationen, och just för tillfället så är vi på väg neråt ganska kraftigt, fast vi hade ganska besvärlig situation här bara för några veckor sedan. Att jag skulle nog hellre se att man skulle använda de andra medlen, just det, och just de tråkiga begränsningarna och starka rekommendationerna att få det lugnt. Att jag tror i slutändan så kan det vara bättre lösning att hålla fast nu vid den här tanken att man delar det jämnt, för sen om det blir då kraftig spridning plötsligt någonstans och det börjar hända tråkiga saker, så då blir det lätt mycket efterklokarier.
Ja, och är det så att säga, är det så att säga för sent att vakna upp tidigt ifall man börjar vaccinera när smittan redan sprider sig väldigt, väldigt hastigt?
Ja, att om jag får fortsätta så det händer ju inte så snabbt heller då med de här vaccinerna, att det, nu skulle det ändå vara väldigt viktigt att få det liksom stoppat och trenden neråt, och man ska ju helst inte vaccinera sådana som har symptom heller, så att nu skulle det vara många, många frågetecken.
Ulla-Maj Wideros, det här skulle kunna bli en väldigt känslig politisk fråga.
Plågsamt känslig skulle den nog bli. Jag tycker flera saker här. Det ena är att jag håller med Peter Nemen om att det är jättesvårt att ändra den här strategin. Hur ska man sedan ändra den? Alltså på vilka punkter? Och är det något annat argument än att det finns regionala olikheter när det gäller smittspridningen? Finns det andra yrkesgrupper, stora arbetsplatser och så vidare? Sen det andra är att jag hoppas verkligen att politikerna inte på grund av populism eller rädsla för vad folket ska tycka, eller om de måste ta ett sådant här beslut, gör det på medicinska och hälsomässiga grunder. Jag kan riktigt se framför mig här nu att om man, och nu säger jag bara om, man skulle komma till att till exempel invandrartäta områden borde på något sätt prioriteras. Så jag kan just se framför mig diskussionen i riksdagens plenisal. Den är inte trevlig. Även om det skulle finnas hur sakliga grunder som helst. Och det ställer nog jättehöga krav på landets ledning. När om det är så att man måste på något sätt omprioritera. Men det verkar ju som att nuvarande strategi ändå fungerar. När man liksom hade tänkt sig det här att förhindra människors för tidig död. Att sjukvården ska liksom ha den bärkraft som den behöver ha för att klara av. Också sjukvården ska ju rädda liv, inte bara vaccinet. Och den måste ju då ha det utrymme som den behöver för att kunna rädda liv. Så att när jag avundas inte de som ska eventuellt titta på en ny strategi.
Patrik Hagman.
Jag håller med om att både det här med regioner och att gå enligt vissa yrkesgrupper känns väldigt, väldigt svårt, och skulle öppna, tänker jag, också för risken för korruption. Alltså att det ska bli en diskussion om vem som nu är de här viktiga grupperna som ska få så här, som är ganska svårt att hållas genomskinlig och rättvis. Det som jag däremot tänker att man skulle kunna fundera på är liksom just hur man värderar åldersgrupperna mot varandra, och det av två orsaker. Att jag ser, och nu förstås talar lite med ett eget perspektiv som universitetslärare, att tanken att det skulle ta till september, oktober innan studenterna kan börja få vaccin känns ganska hård. Eftersom på många sätt är en grupp som mentalt kanske lider mer än till exempel jag som 40-plussare gör. Och det finns också så att säga, det bland unga vuxna som det tenderar att vara stor spridning. Så att möjligen skulle man kunna genom att fundera på hur man prioriterar åldersgrupperna komma framåt. Jag är inte säker på att det som är klokast att gå ner ålder efter ålder när vi börjar komma bort från de här äldsta grupperna där liksom risken för att bli allvarligt sjuk och dö är störst. De ska ju förstås gå först. Så den diskussionen skulle jag ändå se som värd att ta. Men både det här regionala eller gå enligt yrkesgrupper, det håller jag med om att det är nog en otroligt svår sak att komma igång med.
Vi ska återkomma till det här med åldersgrupperna, men till exempel Norge, där har man ju i någon sorts skala åtminstone gått in för att styra om en större andel av vaccinet till Osloområdet där smittan sprids mest i det landet. Hur ser ni på det? Peter Niemi? Ja, varsågod. Mm.
Ja, Ulla-Maj hade...
Nej, jag tänkte bara säga att det är intresserat att följa med, för att det är nog ett ganska tufft beslut. Nu läser jag inte så mycket norsk press, så jag kan inte liksom säga hur debatten går där i Norge. Men Oslo har ju faktiskt stuckit ut under hela den här pandemin av någon märklig anledning, eller märklig behöver den inte vara, men av någon anledning har de stuckit ut.
Peter Nieminen.
Ja, jag kan inte riktigt ta ställning till det där, men att det är ju klart att det har som kumulerats väldigt mycket i Oslo. De har ju, vad jag skulle förstå, så väldigt mycket mera invandring också. Att är det då en orsak? Jag kan inte ta ställning till det där, men att de har gjort en sån val som nu diskuteras i Finland också, och de har gjort det beslutet.
Mm. Sen tänkte jag också på något sätt att har vi nog gjort allting annat då före med andra regionala beslut. Vi har ju olika beslut beroende på situationen i olika regioner, och har man då gjort allt annat innan man börjar omprioritera vaccineringsstrategin, att det kanske man borde överväga först.
Ja, borde man gå in då för till exempel begränsningar i rörelsefriheten före man börjar pula på vaccinationsordningen?
Inte det, en helt omöjlig tanke alltså, att man på områden där det är en extremt stor spridning och den inte är så att säga under kontroll, att man åtminstone överväger. Nu tycker jag ju att man kanske borde se de här 3 veckorna med nedstängning av restauranger och annat. Och se att kommer det att ha effekt eller inte. Och sen kanske göra jag tycker inte att man liksom hemskt långt på förhand kan göra långtgående beslut, utan att vi får liksom lära oss leva med att våra myndigheter gör beslut på basen av den situation som uppstår. Och acceptera det. Det är inte lätt. Vi människor är väl sådana att vi skulle vilja veta länge på förhand vad som gäller, men i en pandemi så går det bara inte det.
Ja, nu hade ju, om man nu tänker som på förra våren när Nyland stängdes, så nu räddade ju situationen. Var nu många anser att det var väldigt viktigt beslut. Tufft som bara var, men nu som stoppade ju som spridningen ut i resten av landet. Eller nu inte stoppa, men minska. För då var vi ju helt oförberedda när allt började. Nu är vi ju helt i en annan situation, att vi har erfarenhet av sjukdomen och vi kan sköta patienter, svårt sjuka patienter. Vi har ju jättebra resultat, att den dödligheten i covid har ju varit rätt så liten jämfört med de flesta andra länder. Så att Nu är det ju så många saker vi kan göra bra utan att nu som första åtgärd börja ändra på vaccinationsordningen.
Hur ser Patrik Hagman på det?
Ja, jag vet inte. Jag har så mycket mer att säga än det som jag redan har sagt. Det verkar rimligt, tänker jag. Alltså det är ju frågan är ju hur det utvecklas. Liksom. Att går det inte så måste man fundera. Men det känns nog som att de andra åtgärderna är mer liksom lätta att just styra regionalt. Eftersom det inte är samma så här nollsummespel där som det är med vaccinerna. Att det att man stänger ner i en stadsdel eller en kommun så påverkar inte hur det är en annan. Men om vi tar vacciner från en till en annan så påverkar det. Så att det känns nog som absolut sista utvägen. Och som sagt, jag inte, eller som det redan har sagt, så den här fördröjningen är ju ännu längre med vaccinerna innan någonting påverkar, för det är några veckor innan man, immuniteten arbetas upp och sen först kommer den fördröjningen med smitta och sådär. Så det är liksom, man måste se det som en ännu långsammare åtgärd än att stänga ner samhället. Så det känns nog som att det är en ganska trubbig åtgärd.
Vi ser också här att smittan kryper längre ner i åldrarna. Hur oroväckande är det, Peter Nieminen, att allt fler barn smittas av coronaviruset?
Det är ju på det sättet lite besvärligt att det kan tydligen smitta vidare. Det sprider sig kedjor på dagis i skolan. Att det är ju det som kanske är det, att det blir nog väldigt, väldigt sällan sjuka barnen. Och man ser ju att det finns i familjen. Nu har det väl att göra med den här brittiska varianten förstås, till dels också att man testar ännu flitigare än tidigare. Men som så skulle jag inte se det som en ensam sak alarmerande. Just där också viktigt att få fast de här kedjorna och det kanske mera då för de här föräldrarna då som hamnar i karantän, att det blir stora karantän, och det har ju följder i samhället det också.
Vi ska till sist försöka titta lite framåt här. Det är svårt att säga hur avlägsen framtid, men när vi nu sedan har fått ordning på den här pandemin. Om ni tittar i era kristallkulor, kommer det att bli fråga om årliga vaccinationer sedan för att skydda sig mot nya varianter av coronaviruset? Eller vad ser ni framför er? Hur mycket kommer att förändras?
Kanske experten, medicinska experten säger det där med vaccin.
Ja, det där, det är ju något sånt som vi inte vet. Mycket det där kommer säkert att bero på hur man får världens befolkning vaccinerad. Att om det bara, om vi tänker att vi skulle hållas inom landets gränser och få alla vaccinerade här, så skulle ju smittspridningen sluta. Men att börjar vi sen resa igen och det finns varianter lite här och där, så då troligtvis blir det så att vi får sån här, ska vi säga, om man vågar använda ordet kronisk pandemi, att det behövs då sedan kanske årliga vaccinationer. Men den här tekniken finns ju, så jag är ju inte som oroad för det, att det är bara en sån där extra spruta. Klart det blir en det här kostnadssak och belastning för hälsovården, men att ändå liksom bra att det går till skötas på det sättet, om det nu blir nödvändigt. Att vi, på ett sätt vill man ju vara optimistisk också, att nu dog ju SARS och MERS bort också mer eller mindre av sig själv nästan på slutrakan, så det där får jag hoppas att det går på samma sätt.
Ulla mig vidare också.
Det som ju
är... Ja, varsågod Patrik Hagman.
Det som ju på något vis är mera oroväckande, tänker jag ändå, är att just på grund av klimatförändringen och förstås också befolkningen, tätheten och så vidare, så är det risken att det kommer helt nya pandemier och helt nya virus och liknande i betydligt högre grad i framtiden än vad det har gjort under de senaste 100 åren. Det är väl mera det vi ska vara på riktigt oroliga för och försöka göra vad vi kan för att motverka.
Man ska nog vara beredd på att det finns ett uppdämt behov av resande nu. Alltså när vi har bromsat allt då, eller egentligen egentligen bara sitter hemma. Många av oss är vana att göra en eller två resor i året. Vi har släktingar utomlands, barn och barnbarn och så vidare. Det finns nog ett tryck på att börja resa. Så det är kanske bra att vara förberedd på att det kommer förr eller senare. Om det inte kommer i sommar så kommer det i höst eller nästa vinter. Men att människor är skilda från varandra under många år eller flera år, så kommer ju förr eller senare att leda till att man far. Jag hoppas ju att det kommer vaccinintyg och sånt som gör att man tryggt ska kunna resa. Och jag tror ju att människan är så uppfinningsrik så att hon hittar nog på system som gör det tryggt att resa i framtiden. Men att vi ska sluta resa, så det tror jag inte på.
Nej, inte jag heller. Jag hoppas att det inte blir så att man skulle gärna vilja träffa sina barn som bor ute i världen.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack chefsöverläkare Peter Nieminen vid Vasa sjukvårdsdistrikt, Ulla-Maj Wideros som är tidigare politiker och Patrik Hagman som är teolog. Jag som är redaktör för slaget efter 12 idag heter Filip Sten.